Välkommen till Hur Sverige styrs. Jag heter Olof Pettersson.
Svensk demokrati 100 år. Ja, vi har ju haft 100 år av demokrati och det här ska handla om demokratins grundprinciper och om de förändringar som har ägt rum under det senaste seklet. 1917 så slog parlamentarismen igenom. Då blev det klart att makten över regeringen gick definitivt från kungen till den folkvalda riksdagen. Och genom en serie beslut i riksdagen så fick vi till slut allmän och lika rösträtt. De första kvinnorna valdes in i riksdagen kom in 1922. Så det finns goda skäl att uppmärksamma och fira att vi har haft 100 år, en lång sammanhängande period av demokrati. Och det är inte så många länder i världen som kan peka på det. Vad beror det då på att vi har haft en så pass lång period av demokrati? Jo, det är en kombination av stabilitet och förändring. Stabiliteten gäller de grundläggande principerna. En viktig lärdom av de här 100 åren är att demokratin förutsätter vissa principer som man måste hålla på. Men förändringarna har ju varit enorma under de här 100 åren. Och demokratin måste anpassas, förändras, både på grund av en inre dynamik i själva demokratin och genom de olika omvärldsförändringarna som har inneburit att vi nu har egentligen ett helt annat samhälle än för 100 år sedan. De grundläggande principerna framgår av den regeringsform, den grundlag som vi har. Man kan säga att det består av tre olika principer. Folkstyrelseprincipen. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Rättsstatens princip att den offentliga makten utövas under lagarna. Och handlingskraft att det finns en offentlig sektor som kan genomföra de politiska besluten. Regeringen styr riket står det till exempel i grundlagen. De här tre måste samtidigt finnas men det är inte alltid självklart hur de ska kombineras. En lösning som kanske innebär att man får ett populärt förslag att gå igenom kan hända att det kommer i konflikt med rättsstatens principer. Rättsstatens principer, det kan hända att det går formellt korrekt till, men det kan hända att det är ineffektivt och står i motsättning till handlingskraften och så vidare och så vidare. Så det gäller att anpassa så man hela tiden kan upprätthålla alla de här principerna samtidigt. Man kan inte göra avkall på någon för att få någon annan. Ska nu se på förändringarna under 100 år och för att göra det enkelt och översiktligt så kommer jag jämföra det första halvseklet ungefär då från 1920 till 1970 och det andra halvseklet av demokrati från 70 till dags datum. Om vi först tittar på folkstyrelsen så om man ska grovt karakterisera det första halvseklet så hade vi människor som hade levt under icke-demokratiska förhållanden. De var vana att lyda överheten. Och det tar tid innan man kommer in i nya vanor. Det krävs ett generationsskifte. Så de generationer som växte upp i början på demokratin hade fortfarande den här attityden av att vara undersåte. Man fick egentligen sin makt och sin kraft genom att man ingick i olika kollektiv, organisationer, samfälligheter, byalag eller vad det kan ha varit. Man kände tillhörighet med den närmaste gemenskap. Man växte upp och var vuxen och åldrade så bodde ofta på samma ställe. Man gav sitt stöd till olika rörelser. Man var en mottagare till den information som kom från myndigheter, från medier och då fick man i huvudsak en passiv roll som medborgare. Fortfarande var det männen som styrde mycket trots att kvinnorna hade fått rösträtt. Så dröjde det långt in på 70-talet innan den kvinnliga valdeltagandet var lika högt som männens. Det dröjde lika länge och ännu längre innan det kom in fler kvinnor än några få i riksdagen. Och väljarna de röstade i stort sett på samma partier. Det var väldigt få väljare som bytte parti på den tiden. Om vi nu vänder oss till andra halvseklet så har vi fått en utveckling som man kan kalla en förändring från undersåte till medborgare. Och medborgare innebär inte bara här att ha ett pass, utan att man har rättigheter, också skyldigheter, och vet att man kan hävda sig. Utbildningsnivån har stigit, kvinnorna har blivit mer självständiga. Vi har fått en ökad informationstillgång. Vi har fått mer självständiga, oberoende individer som medborgare. Så vi har skett en individualisering. Färre och färre är med i de stora organisationerna. Politiska partier förlorar medlemmar. Man markerar snarare sitt oberoende, sitt individuella, sin personlighet och väljer en egen stil. Istället för det här angelägenheten att passa in i ett kollektiv. Man har en mycket mer kritisk attityd än att bara ge ett passivt stöd. Och den nya kommunikationsrevolutionen innebär att man inte bara tar emot information utan också är en aktiv sändare och kan delta i större eller mindre grupper på internet och i sociala medier. Och man har blivit då en mycket mer aktiv medborgare. Mansdominansen finns kvar inom delar av samhällslivet, men utvecklingen är mot ökad jämställdhet. Att kvinnorna inom politik, inom det offentliga livet är nästan i kapp männen. Och väljarna är mycket mer rörliga. Det är bara några få som känner, eller färre som känner sig som anhängare till ett visst parti. Man byter parti oftare, splittrar sina röster. När det gäller rättsstaten så hade vi den situationen att ända fram till början på 70-talet hade vi kvar den gamla grundlagen, regeringsformen från 1809. Som egentligen inte ändrade särskilt mycket. Det fanns kvar formuleringar som att konungen äger att allena styra riket. Och man brydde sig mindre och mindre om vad som stod i grundlagen. Juristen Fredrik Sterzel har myntat uttrycket det författningslösa halvseklet. Så att man hade rätt svaga domstolar som mer, det fanns en inhemsk rättskultur som innebar att man mer gick på vad man kallar förarbetena till lagstiftningen, försökte utröna statsmaktens vilja så att politikerna skulle kunna genomföra sina beslut utan allt för mycket motverkande krafter från självständiga domstolar. Beslutskulturen då var väldigt pragmatisk. Man gjorde det som man tyckte var lämpligast och bäst och mest ekonomiskt och det som gick att genomföra. Och det här var som var lag, det är klart att det höll sig inom lagens gränser, men att rättigheter och sånt, det var ganska perifert i de resonemang som fanns då. Och vi hade en ganska svag kontrollmakt. Det här var under en period när ekonomin växte, man kunde lösa problem genom att satsa mer pengar och det behövdes inte så mycket kontroll över pengarna. Det var ett parti, socialdemokratin, som hade regeringsmakten under en stor del av den här perioden och oppositionen, den politiska kontrollen var därmed ganska svag. Det var rätt sällan maktväxlingar och den rättsliga kontrollen var heller inte särskilt utvecklad på grund av att domstolarna var ganska passiva. Så vi hade förvisso en lagstat, den offentliga makten utövas under lagarna, men det var inte särskilt starkt utvecklad. Det andra halvseklet har sett helt annorlunda ut. Vi har fått en ny regeringsform som trädde i kraft 1 januari 1975, den slutliga beslutet togs 1974. Och sedan dess har vi haft en serie förändringar och förstärkningar av fri- och rättigheter. Man kan kalla det här det författningspolitiska halvseklet till skillnad från det tidigare författningslösa halvseklet. Domstolarna har stärkt sin ställning, både rejält men också genom förändringar i grundlagen. Vi har anslutit oss till Europakonventionen som har fått större och större betydelse och är numera en del av svensk lagstiftning. Vi har gått med i EU som innebär att vi har fått starka impulser från andra länders, europeiska länders rättskultur. Man kan tala om en juridifiering, att rättsliga juridiska aspekter väger tyngre. Inte minst genom att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter har fått en mycket tydligare reglering. Både i regeringsformen i grundlagen och genom Europakonventionen som Europarådet har beslutat. Vi har fått en stärkt kontrollmakt. Det är mycket större betoning på granskning och kontroll och vi har fått en oberoende riksrevision som granskar. Så man kan tala om att vi utvecklas från bara en lagstat till en mer fullt utvecklad rättsstat. Handlingskraften var stor under det första halvseklet, men det byggde på en lite äldre form av styrelse. Government kan man tala om, till skillnad från governance som är en annan form av styrelsemodell. Den här bygger på centralisering, stark central statsmakt, en hierarkisk pyramidformad organisation där toppen bestämmer mycket vad botten, de lägre nivåerna, ska göra. Det byggde på planering och tanken att man kan lägga livet till rätta för medborgarna, som en historiker har skrivit. Korporatism innebär att det fanns ett nära samarbete mellan staten och de stora tunga intresseorganisationerna. Man kom överens genom utredningar och olika förhandlingar där experter spelade stor roll för att, det var inte så mycket förankrat bland medborgarna, utan staten talade om vad som var bäst och mest lämpligt. De här beslutsprocesserna var ganska slutna, det byggde ju på förhandlingar. Mest män som satt i olika sammanträdesrum, och när det var klart gick man ut till den gapande allmänheten och förklarade vad som man hade kommit fram till. Man kan ju göra det mycket att ekonomin växte under långa perioder här, och det var, man kunde expandera den offentliga sektorn och ta sig an olika samhällsproblem och leverera service till medborgarna som inte hade så mycket egentligen att säga till om. Under det andra halvseklet så är förutsättningarna för att styra landet annorlunda. Man talar då om den här förändringen från government to governance. Det är mer en decentraliserad organisation som bygger på nätverk, som har en mer försiktig syn på den här med möjligheten att planera och lägga detaljstyra samhället. Utan det bygger på mer att man lär sig under resans gång och lär av misstag och får förändra och anpassa sig. Det här tidigare systemet där byggde på att ganska få tunga organisationer var med och bestämde. Nu är det många mer som kräver insyn och delaktighet. Det är en mer pluralistisk, mångfacetterad inflytande och maktrelation. Och det kräver då delaktighet och dialog. Man måste vara mer öppen för insyn och berätta vad man håller på med. Och den gamla tiden när man kunde planera och växa utan hänsyn till restriktioner och natur har ersatts av en helt annan syn på resurshushållning. Spara, hushålla med knappa resurser, långsiktig miljömässig och klimatmässig hållbarhet. Man talar mer om resiliens, uthållighet, att kunna ha organisationer och lösningar som står emot påfrestningar. Om man vill läsa vidare så finns det naturligtvis mycket. Och jag skulle vilja peka på två böcker som har kommit ut nu i samband med demokratins 100-årsfirande. Den första heter Rösträttens århundrade. Och det är en forskargrupp som har satt ihop den under ledning av Ulrika Holgersson och Lena Wägnerud. Den har getts ut av Riksbankens jubileumsfond och finns att ladda ner på deras hemsida. Den är både en historisk skildring av vad som hände när rösträtten kom till Sverige och vad som sen har hänt. Jag har själv varit med i en bok som riksdagen har gett ut. Den finns också att ladda ner nu från riksdagens hemsida. Den är redigerad av Katarina Barling och Sören Holmberg. Och vi ville då, istället för att blicka tillbaks, se lite grann, givet våra 100-åriga erfarenheter, vad är demokratins problem framöver? Så vi kallar den demokratins framtid. Mitt kapitel där handlar om just om de politiska partierna.